Nåd vare med er och frid från Gud, vår Fader och Herren Jesus Kristus. Amen. Vi ska läsa predikotexten en gång till. Lukas 12 kapitel från vers 13. Någon i folkmassan sa till honom: Mästare, säg till min bror att han ska dela arvet med mig. Jesus sa till honom: Människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Och sen sa han till dem: Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Han berättade en liknelse för dem. En rik mans åkrar hade gett god skörd. Han frågade sig själv: Vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Och sen ska jag säga till mig själv: Kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Men Gud sa till honom: Din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Så går det för den som samlar skatter åt sig själv, men inte är rik inför Gud. Amen. Låt oss be. Kära Jesus, hjälp oss att ta till oss och minnas den andliga sanning du lär oss med denna liknelse. Bevara oss för girigheten som ödelägger vår själ. Hjälp oss att leva som pånyttfödda Guds barn, tacksamma för nåden och förlåtelsen och glada över din frälsning, för det är vår sanna rikedom. Och lär oss att visa tacksamhet för allt det goda du ger oss dag efter dag. Amen. Så det viktigaste i våran liv, det är att vi är rika inför Gud. Och vad är det? Att ha den rikedom som Gud ger: förlåtelse, frid med Gud, liv och frälsning. Och det här är skatter som Jesus har vunnit åt alla människor. Men det är inte alla människor som tar emot dem eller ens är intresserade av dessa skatter. Vi tar emot, vi syndare tar emot dessa skatter som Jesus har vunnit genom tron på honom. Det finns egentligen ingen motsättning mellan jordisk rikedom och den andliga rikedom som Gud ger. Vad Jesus varnar för i dagens text, det är girigheten. Och girigheten kallas avgudadyrkan på ett ställe i skriften. Första budet befaller åt oss att älska Gud över allting. Men den girige älskar pengarna över allting. Då har man satt pengarna i Guds ställe, avgudadyrkan. Så vad Jesus varnar oss för, det är den här avgudadyrkan, den här girigheten som gör att vi fokuserar på ägodelarna och som driver oss att jaga efter pengar och mer ägodelar. Och på det sättet hindrar oss från att ta emot den sanna rikedomen, den som Gud ger för Jesus skull. Den ena sidan av texten är en varning, men vi har inte tagit upp också en annan sida. Samtidigt så är det ju en inbjudan till oss att leva rika inför Gud. Vi hör att vid ett tillfälle så var det någon som frågade Jesus om, eller ville att Jesus skulle döma i en arvstvist. Och det var tydligen två bröder som var oense om arvet. Och vi vet ju inte om den som kom till Jesus med den här begäran hade rätten på sin sida, eller om han försökte få mer, ta hjälp av Jesus och få mer än vad han var berättigad till. Och vi vet heller inte om det var girighet som drev honom. Men Jesus tog tillfället i akt att varna för girigheten, därför det är ofta girighet bakom arvstvister eller bråk om pengar. Den här mannen behövde ju egentligen inte vara girig. Han kanske bara helt enkelt hade kommit fel. Han vände sig till fel instans. Och det gjorde han ju verkligen. Så vi hör ju lite indignation i Jesu röst när han säger: människa, vem har satt mig till skiljedomare mellan er? Så hade personen vetat vem Jesus var och vilket uppdrag Gud Fader hade gett honom att fullborda, så skulle han ju ha kommit med ett helt annat problem. Det största problem vi har, och det är ju inte problem med pengar, utan det är ju syndens problem. De judiska rabbinerna däremot, de var laglärare och mycket kunniga i lagen, och de blev ofta anlitade just för rättstvister. Så det hade ju varit rätt instans att gå till. Jesus, han hade ju kommit för att fullborda ett helt annat och högre uppdrag. Han hade kommit för att ge oss rätt att ärva himmelriket. Men eftersom girighet ofta ligger bakom bråk om pengar, så tog Jesus tillfället i akt att varna åhörarna. Och det här är ju också en varning till oss. Och vad är varningen? Se till att ni aktar er för all slags girighet, för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Så det finns alltså många slags girighet. Men gemensamt för alla slags girighet är att de är dåliga. Gemensamt för alla slags girighet är att vi ska akta oss för dem. Och det finns fog för den här varningen, därför att girighet är ju någonting som vi alla har dragning till. Och vi måste akta oss så att girigheten, någon form av girighet, inte tar överhand i våra hjärtan. Och som motivering så för den här vaksamheten vi ska ha för all slags girighet, så kommer ju inte Jesus med något visdomsord likt: pengar är ju inte allt här i livet. Utan han säger: för livet handlar inte om att ha överflöd på ägodelar. Och när Jesus talar om livet, då talar han om det sanna livet som börjar med pånyttfödelsen. Och Gud, han har fött oss på nytt för att vi ska leva inför honom. Vi ska leva inför honom oberoende om vi är rika eller fattiga. Och rikedomen kan inte bidra någonting till detta nya liv som Gud har fött. Fattigdom kan inte ta någonting därifrån, kan inte ta något från det liv som Gud ger. Det sanna livet beror inte på att ha överflöd på jordiska ägodelar. Det sanna livet beror inte på jordiska ägodelar överhuvudtaget, utan på någonting annat. Eller rättare sagt på en annan, en person. För Jesus säger: jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig, och det är genom tron på honom. Och så berättar Jesus liknelsen för att lära oss en andlig sanning, den här andliga sanningen. Liknelsen handlar om en man vars åkrar gav god skörd, och då rev han sina gamla lador och så byggde han större för att samla allt sitt goda. Vår uppgift nu är att lära oss vad den andliga sanning är som Jesus vill lära oss. Och det är inte att han varnar oss inte för rikedom i sig. Så Jesus klandrar inte alla rika människor i hela världen. Alltså vi ser ju i Bibeln, kan vi ju följa trosfäder och troshjältar som har varit rika. Vi får följa Abraham, vi får följa en David, vi får följa en som får stor rikedom, vi får följa Salomo som är kanske oöverträffad i rikedom och prakt. Vi får följa en Josef av Arimatea som trädde fram när Jesus, efter Jesu död, så att Jesus hamnade hos en rik i sin död, precis som det var förutsagt om honom, en from man. Så Jesus varnar inte för rikedom i sig, Och då kanske någon tänker, nej, inte rikedom i sig. Då måste det vara rikedom som man har fått genom oärliga affärer eller bedrägeri. Eller så kanske han varnar oss för att bli en sån där riktigt sur snåljåp som inte vill dela med sig eller ge bort någonting, utan bara bevaka sitt. Nej, inget av det stämmer heller. För i liknelsen så möter vi en ärlig och präktig och skicklig bonde. Det finns ingenting i liknelsen som säger att han har blivit rik på andras bekostnad eller att han hade gjort oärliga affärer. Det finns ingenting i liknelsen som säger att han var snål mot sina arbetare. Utan istället framträdde en man som verkligen kunde sitt arbete. Och han förvaltade det han hade, sina tillgångar, så att det gav mer och mer. Och han tog kloka beslut för att ta hand om allt det här tillskottet, förräntningen. Så Jesus framställer en till det yttre, präktig, skicklig, klok bonde. Och så sen öppnar han upp för att vi ska se vad som finns under ytan. Och där ser vi ett hjärta som är ödelagt av avgudadyrkan, av kärlek till pengar och ägodelar. Och det är ju för den skull som avgudadyrkan kallas, som girigheten kallas avgudadyrkan i Bibeln. Och ödelagt hans själ. Man kan säga att hans själ var fattig. Hans själ var som en torr ödemark. Där fanns ingenting. Det var tomt. Och den här andliga fattigdomen förnimmer vi ju så snart den här rike mannen börjar tala. För vad hade vi väntat hos en som hade fått så mycket? Att man tackar Gud för alla goda gåvor. Men det finns inte den minsta spår av tacksamhet till Gud. Inte minsta spår av kärlek till Gud. Han talar bara om sig och sitt. Så här ser vi själviskheten träda fram. Och själviskhet är väl någonting också som går hand i hand med girighet. Han frågar sig själv, vad ska jag göra? Jag har ingen plats för mina skördar. Så här ska jag göra, tänkte han. Jag river mina lador och bygger större, och där samlar jag all min säd och allt mitt goda. Och sen ska jag säga till mig själv, kära själ, du har samlat mycket gott för många år. Ta det nu lugnt, ät, drick och var glad. Så man kan säga, alltså, visst hans planering för att ta hand om de här stora skördarna, det kan ju ses som en klok förvaltning. Det här var ju en smart människa. Men Jesus visar att motivationen som bakom hans handlande var ond. Så efter att ha byggt större lador, då gratulerar mannen sig själv och gratulera till alla tillgångar och att han nu kunde leva ett långt liv, många år, helt ägnat åt att uppfylla sina egna önskningar och njuta av allt som den här rikedomen kunde ge. Är det här livskvalitet? Många idag skulle jag säga att det här är väl höjden av livskvalitet. Men när vi får inblick i vad den här mannen kallar sin kära själ. Kära själ, du har samlat mycket gott. Vad är det, kära själen? Vi ser bara nödemark, tomhet, andlig fattigdom. Där finns inte minsta spår av kärlek till Gud. Finns inte minsta spår av tacksamhet till Gud för alla Guds goda gåvor. Så i den här själens tomhet fanns bara en kärlek, en vördnad, man kan säga en gudstjänst eller avgudadyrkan. Och det var till rikedomen och alla fördelar och njutningar den kunde ge. Och Herren, han vet hur lockande den här bilden är också på oss kristna. Vi är ju alla syndare. Alltså den här bilden av en smart människa som lyckas och har framgång och har förstånd att samla till sig en rikedom och har förstånd att njuta av den och köpa hus och bygga större lador och ha bil och båt och resor och nöjen. En lockande bild det här. Så nu låter Jesus, Gud, träda in i liknelsen och säga hur pass smart den här killen är. Gud sa till honom: din dåre, i natt ska din själ avkrävas dig. Vem ska då få det du har samlat? Och Gud får sista ordet. Din dåre, säger han till den som trodde sig vara så smart och ansåg så smart och skicklig. I natt, säger han till den rike mannen som i sin värld trodde att han hade många år framför sig, ett långt liv där han kunde ta det lugnt, äta, dricka och vara glad. Vem ska då få det du har samlat, säger Gud till den som har samlat allt åt sig själv. Och Gud säger att han själv ska avkrävas honom. Det tror jag inte, det uttrycket skulle aldrig passa om vi läser liknelsen om Lazarus och den rike mannen om Lazarus, att hans själ avkrävdes honom. Nej, änglarna förde hans själ till Abrahams sida. Men den rike mannen, om honom sägs det att hans själ ska avkrävas honom. Och att själen avkrävs honom innebär att den här rike mannen skulle aldrig frivilligt ge upp sin jordiska tillvaro. Utan han var snärjd av rikedomen. Rikedomen hade gripit av honom och höll honom kvar och hindrade honom från allt annat. Han skulle aldrig frivilligt lämna det jordiska himmelrike som han skapat åt sig själv. Bara tanken på att lämna rikedomen eller lämna det här behagliga livet, det injagar skräck och ångest i honom, och det gör det i alla som har samma livsinställning. Och Jesus vill att vi ska lära oss en andlig sanning av liknelsen. Och vad vi ska lära oss för att ingen ska ta miste, det säger han med klara och tydliga ord i slutet. Så går det för den som samlar skatter åt sig själv men inte är rik inför Gud. Den som samlar skatter åt sig själv, det är ju en passande men förkrossande beskrivning av den här rike mannen och alla som har samma attityd. Allt han gjort i sitt liv, det var att samla åt sig själv. Hela sitt liv hade han ägnat och att samla mer och mer och travade på hög. Allt som var värdefullt i hans ögon, det var de jordiska tillgångarna den hade i sina lador och alla de nöjen och njutningar det kunde ge. Och det tragiska var att han mitt i all sin rikedom, han var så fokuserad på det där i ladorna så att han hade inte den blekaste aning om hur fattig han egentligen var. Och bara det som var i bladerna som var i hans fokus, hur fattig han egentligen var, fanns inte på kartan. Han insåg inte att hans rikedom inte bidrog det minsta till det sanna livet. Och istället hade den invaggat honom i en avgudadyrkan, en dyrkan av materiella ting som hindrade honom från den sanna rikedomen. Så girighet, den här avgudadyrkan, så heter det på ett ställe, och det är det som Jesus varnar för. Så, och den här rike mannen, han hade ju samlat allt åt sig själv, alltså i självisk syfte, och det låg en dyrkan bakom, en avgudadyrkan som motivation bakom, dyrkan av materiella ting. Hos honom fanns inte ett spår av kärlek till Gud, men en hög grad av kärlek till ägodelar. Och det är ju det som är avgudadyrkan. Och det är det som Jesus varnar för. Så när en kristen läser så här, så går det med den som samlar skatter åt sig själv. Så ska man ju inte bli orolig för att man har ett sparkonto på banken. Det är ju inte ett sunt sparande som Jesus vänder sig mot. Så ni kristna, ni begår absolut ingen synd om ni har ett sparkonto på banken som buffer för framtida utgifter. Det är inte det det är frågan. Jesus avslutar beskrivningen av varje rikt åre med orden: inte är rik inför Gud. Och det är det viktiga ordet här. Inte är rik inför Gud. Sen finns det ett översättningsalternativ. För i den grekiska texten används ordet eis. Och det översätts oftast med till. Det anger riktning, så det översätts inför. Men på många ställen i den grekiska nya testamentet så hittar vi ett sånt här ord eis, där vi hade väntat att det istället skulle stå en, alltså i. Så egentligen så är det sammanhanget som avgör om det ska översättas inför eller i. Så stället kan alltså lika gärna översättas rik i Gud. Och varför jag tar upp det, det är därför att rik i Gud, det tror jag ingen missförstår. Men om man säger rik inför Gud, så kan det nog vara någon som missförstår det. Så att, och tänker, hur kan en människa som är rik här i världen, som anses rik av andra människor, hur kan man med sin rikedom också bli rik inför Gud? Jo, tänker man då, kanske om jag använder mina pengar och rikedom i kyrkans tjänst, till att ge kollekt, till att stödja kyrkans arbete, till att ge nödhjälp. Så om man använder sin rikedom i Guds och kyrkans tjänst, så blir man rik inte bara i människors ögon, utan då blir man också rik inför Gud. Men det är ju absolut inte det Jesus menar. Så det här stället handlar inte om att vi ska tjäna Gud med våra tillgångar. Andra ställen handlar om att vi ska visa tacksamhet och tjäna Gud med allt vi har. Men inte det här stället. Det handlar om någonting helt annat. Det här stället handlar ju om vad Gud gör för oss och vad han ger åt oss. Inte om vad vi gör och ger åt Gud, utan om vad vi tar emot från Gud. Så jag håller nog på att man kanske skulle översätta rik i Gud. Det kan inte missförstås lika lätt. Och att ha sin rikedom i Gud, det innebär ju att äga den himmelska skatt som Gud ger. Jag har min rikedom i Gud. Det är den förlåtelse och den frid som Gud ger. Det är det liv och den frälsning som Gud ger för Kristi skull. Och det här är skatter som Kristus har vunnit åt alla människor, så alla kan ha dem. Ha den här rikedomen. Oavsett om man är rik och fattig här i världen. Och vi syndare, vi tar emot de här skatterna. Vi tar emot det som vår skatt genom tron på Kristus. Så Jesus varnar oss idag för girigheten som istället driver oss att jaga efter pengar och egendom och hindrar oss från att komma till Jesus och ta emot den sanna rikedomen. Alltså de andliga skatter som Gud ger för Kristi skull. Men som sagt, varningen har också en annan sida. Det är ju också en inbjudan till oss att leva rika inför Gud, eller rika i Gud. Och den här himmelska skatten, den finns färdig att tas emot helt gratis, utan pengar, man behöver inte betala någonting, lika för fattig och för rik. Och den som har funnit Kristus, han har funnit själva livet. Han har då en rikedom som inte kommer att ta sig ifrån oss ens när det här livet är över. Amen. Låt oss be. Herre Jesus Kristus, bevara oss för girigheten som så lätt griper oss och förstör vår själ. Hjälp oss så att vi som första prioritet i våra liv söker Guds rike och hans rättfärdighet. Och lär oss visa tacksamhet för alla goda gåvor som Gud ger. Hjälp oss att ta emot allt med tacksamhet och också vara beredda att lämna allt den dag du kallar oss. Låt av dina heliga änglar föra oss till himmelen så som de gjorde med Lazarus själ. Han var fattig men rik. Gör oss rika på samma sätt. Amen.